Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Har du latin bakgrund?
Ja, det har jag absolut.
Kan du dansa?
Jag har rytmen i blodet.
Har du det?
Nej, det har jag inte. Det.
Han har upptäckt bachata precis.
Jag har det.
Ja,
okay.
Alltså jag är helt såld på typ sydamerikansk musik och bachata och sådär. Så liksom varje dag.
Jag tyckte jag såg det på dig direkt liksom, när jag kom in att du hade movesen.
Jag försöker. Ja. Okej, nu till de seriösa frågorna.
Var kommer du ifrån?
Alltså min mamma kom från Argentina, okay, och pappa från Uruguay. Så att jag är född i Sverige, men jag har bott i Sydamerika.
Du har bott i Sydamerika?
Jag har bott där vid, alltså...
Hur gammal var du då?
Jag var mellan 7 och 9 år. Mm. Vi flyttade tillbaka så att säga. Till Argentina.
Argentina.
Ni utvandrade?
Så jag gick i skolan där. För min del utvandrade vi, men det var ju liksom vi... När jag växte upp så pratade vi hela tiden om att vi skulle återvända liksom.
Aha.
Så för mig var ju Argentina, Sydamerika var liksom i mitt huvud så var det hemma.
Men
jag hade en fast bild av hur det skulle vara liksom, att det skulle vara att komma hem, men sen när jag väl kom dit så var det ju jag var ju väldigt svensk liksom, fast jag bara var 7 år.
Men... Det där är jätteintressant. Hur länge var du där då?
2 år.
Ja.
Mm.
Och vad kände du inte hemma sen?
Alltså i början det dröjde rätt så rejält, just eftersom jag tror att jag hade, alltså jag var rätt så bra på spanska för att jag växte upp i Botkyrka i ett område där det var mycket latinamerikaner, så att liksom det var ett starkt föreningsliv och min mamma var jätte så här noga med att vi skulle plugga spanska när vi kom hem.
Du sa att det, på grund av att du växte upp i Botkyrka, inte på grund av dina föräldrar.
Jo, men det, vet du varför? Jag tror att, jo, dels är det på grund av mina föräldrar, ja, att de satsade så mycket så här på att när vi kom hem så skulle vi plugga grammatik typ liksom. Men dels också för att jag hade kompisar som var spansktalande som jag kunde prata med.
Var du kompis med Dogge?
Ja, jag visste att ni skulle fråga det. Men nej, det var jag inte. Han är lite äldre, så att, okay. Nej, det är inte riktigt. Men jag älskar Dogge, liksom. Jag älskar Latin Kings. Nej, men det var ju, alltså språket, jag märker det själv helt enkelt, att det är väldigt viktigt att barn har kompisar i sin ålder, att de känner att språket är nödvändigt att behålla språket. Annars så tror jag inte att man har det kvar liksom, på samma sätt. Mm. Bara på grund av sina föräldrar. Men så att jag, precis som när jag kom till Argentina, så jag hade ju språket delvis, även om folk där märkte direkt så här att men du är inte härifrån. Liksom. Men framförallt så var det väl liksom att skolan var så annorlunda. Och det var, överhuvudtaget så var det... Jag hade liksom en bild av att vi skulle komma till djungeln. Mm. Jag hade en fantasi som barn liksom, att vi skulle leva i djungeln. Och sen så kom jag till Buenos Aires som är liksom en 10 miljoner stad. mycket mer liksom urban och ja, mycket mer stressigt än vad Botkyrka var, man säger så.
Mm. Mm.
Men sen så jag lärde mig ju liksom att känna mig hemma där också till slut. Det är bara det att sen efter 2 år så flyttade vi återigen tillbaka till Sverige.
Varför gjorde ni det?
På grund av en ekonomisk kris i Argentina.
Ah, okej. Okay.
Så att det var nog tufft för mina föräldrar liksom att
då finns en risk att ni flyttar tillbaka nu med tanke på
nu ska vi flytta igen. Jag gjorde ett reportage en gång på Island. Argentina har ju haft jättemånga ekonomiska kriser. Mm. Bland annat 2001 så hade de en de gick ju liksom i konkurs helt enkelt. Några år senare så
förlåt jag bara stör, men alltså när ett land går i konkurs, jag fattar inte. Vad händer då? Alltså, vad händer när ett land...
De kan inte betala sina skulder till andra länder.
Och vad händer sen då?
Ja, det är en lång... Det här är liksom... Vi kan göra ett program om det. Det blir ju en katastrof. För folk förlorar sina besparingar och du vet, liksom all sina pensioner och så vidare. Så det var ju kaos. Konkret så. Folk gick ut och det blev bara liksom kravaller. Och ja, folk... Många emigrerade helt enkelt. Men hur som helst så åkte jag några år senare till Island, för de hade en ekonomisk kris. Och på Island av alla platser så stötte jag på 2 argentinare som hade lämnat Argentina under krisen där, och sen plötsligt så hamnade de hade isländsk bakgrund. Okay. Deras pappa, det är mycket invandrare i Argentina. Och så hamnade de på Island och så kommer krisen dit, så jag bad dem snälla flytta inte till Sverige sen liksom. Men Argentina var, alltså jag älskar ju Argentina på jättemånga sätt och tiden där. Men det var, precis sen så var vi tvungna att flytta tillbaka till Sverige. Och då fick jag gå sån här, alltså då fick jag gå en skolklass för invandrarelever.
Ja, när du kom tillbaka.
När jag kom tillbaka, ja.
Var det svenska 2 språk?
Svenska 2.
Ja, det var det. Ja. När är du född?
80.
Okej. Okay. Mm.
Svenska 2 for life.
Svenska 2.
Nej, men jag har också gått
där. Det måste du ha gjort.
Jag gick ett halvår när jag var ny i Sverige.
Men det gick bra för en del när det gäller stavning för andra. Stavar fortfarande fel.
Ja, men jag fattar inte vad mening. Alltså, alla i min klass var typ afghaner. 99% var afghaner i min svenska 2-klass. Alla pratade dari hela tiden med varandra. Trots att läraren försökte att ni måste prata svenska så pratade vi dari.
Ja, men det är intressant. Du sa att det är viktigt att barn har vänner som pratar samma språk så att de kan behålla språket. Men det är ett typ, det är en dilemma, det är en fin balans. Ja, så jag har en son nu.
Mm.
Ja. Så jag vet inte om jag skulle vilja att han ska vara i ett arabiskt miljö. Så att han kan behålla arabiska och han kommer inte... Ja, kanske, men ja, hans mamma är svensk, så det är lite. Och om hans mamma var till exempel också från Egypten, jag skulle vilja att han ska ha svenska vänner då, så att han kan prata flytande svenska och sånt.
Alltså jag tror att det finns en viss skillnad. När jag växte upp i Botkyrka, då var det så blandat. Det var liksom invandrare från alla håll. Så vårt gemensamma språk var ju svenska. Och i föreningslivet också, man träffade massa liksom folk som var svenskar. Det var svenskar som bodde liksom i radhusområdena. Skolan var väldigt blandad på den tiden. Du hade kids från villor, från radhus och från höghusen. Så det gemensamma språket blev ju ändå svenska. Och när folk då tidigare kanske raljerade över liksom Botkyrka svenskan eller Rinkeby svenskan och så all slang som Latin Kings använde. Men det var ju svenska. Där man sen kanske plockade in en del ord. Men det var ändå det gemensamma.
Alltså när man jämför det med idag.
Exakt, det är det jag
säger. Det är nästan gulligt. Att man på den tiden var orolig för förortslang. Så här. Please, vi sa taggish någon gång. Så här.
Ja.
Ska vi taggish? Ja. Och så, oj, den här förortssvenskan.
Vi låtsades ju bryta.
Men jag det är det säger. Ja. Folk frågar mig ibland, om är så här, men... Vänta, du pratar liksom, okej, nu har jag bott i Malmö en massa år, alltså du vet, det händer massa saker med språket och så vidare, men ja, precis, vi kunde ju växla.
Mm.
Vi kunde ju ha det här som på något sätt blev vår identitet, vårt gemensamma, om man var från Botkyrka och Blatte och kände liksom att man är inte accepterad, okej, jättebra att vi kan ha en gemensam identitet, det kan vara det här språket, dialekten, men vi kunde ju växla till att prata på liksom någon slags rikssvensk eller vad man ska kalla det.
Det märkte som tydligast när man träffade sina svenska flickvänners föräldrar. Då var det korrekt svenska, för de gillade ju inte det.
Nej.
Alltså det är sociodialekten. Ja.
Jag hade en flickvän i Tullinge som ligger i Botkyrka när jag gick i högstadiet. Och Tullinge är ju liksom en, så att säga, fin del av Botkyrka, en del
av folk med större... Det är villaområde.
Det är villaområde, så det är lite mer liksom resursstarka människor som bor där. Men jag minns just att jag hade en flickvän där i högstadiet. Och plötsligt så bestämde mamman, när hon hade träffat mig, att nej, det här blir en kulturkrock. Så att det var liksom lite krisigt. Att vi kunde inte fortsätta.
Men på tal om Argentina, är du insatt i politiken där?
Ja, absolut.
Ja, jag är lite nyfiken på, vad heter hon, Cristina Fernández?
Ja.
Hon...
De försökte mörda henne.
Ja, exakt. Men vad är bakgrunden till det? Det är lite surrealistiskt. Like, the assassin, like, there is a video even, like, with the, he's like, trying to shoot her, like, in the face. And the gun did not, like, does not go.
Jag har sett det.
Inte med ett hot då.
Nej. Han försökte. Den var laddad, men den bara...
Shit, like, what luck.
Alltså, det är en på tusen så att det inte går av. Så
ja.
Men vad är bakgrunden till det här?
Alltså, bakgrunden tror jag är att det är ett väldigt polariserat land just nu. Liksom. Eller det har varit det väldigt länge. Och det finns ett väldigt stort hat mot henne och mot det parti som hon tillhör. Hon är väldigt folklig och ganska populistisk. Och kanske ett hot för en del av liksom mer resursstarka och så vidare. Som sagt, det blir jättemycket. Mm. Det är mycket politik i det här. Men den här mannen, exakt liksom vilken grupp han tillhör, vilka hans motiv liksom var, det kan jag inte säga nu. Det vet jag inte.
Jag är lite nyfiken också, när ni var i Argentina, är det där man har asado?
Ja, absolut. Det är, liksom, det är som en form av liksom,
du skulle kulturen. Att, asado.
Gillar ni kött så...
Liksom, han lever för köttena, Omar.
Ja, men det är alltså, man grillar och...
Men det är inte bara... Vill du berätta lite mer om asado?
Ja, men det är ju precis. Nu har jag levt ihop med en vegetarian i en massa år. Oj, så att jag har liksom kommit bort
från det.
Jag äter kött ändå. Liksom. Men jag är... Ja, kontentan är att man förbereder köttet liksom på väldigt speciella sätt. Och det är en del av kulturen. Liksom, att, här skulle man kanske kalla det grilla, men det är inte riktigt... Det är lite futtigt och egentligen jämfört med vad det är.
Och det är inte lite kött man äter, va? Utan man äter
det är sjukt
massor.
Mycket kött. Alltså, äter kilovis med kött per person. Alltså, under den här asadon då, som sagt, det tar ju timmar liksom, håller på att förbereda köttet och hur man grillar, hur man inte, och det kan liksom vara debatt om hur man ska göra. Och liksom,
Hur lyckas argentinska fotbollsspelare hålla sig i form?
Ja,
men kött ju.
Mate också. Det finns ju den här drycken mate som nu är populär och mycket så här renlenas människor och hipsters och som börjar snacka om
mate. Är det
Argentina? Speciell ört.
Är det från Argentina, mate?
Det är många argentinare dricker mate liksom. Så det finns där, det är Argentina och Uruguay. Om ni kollar ni mycket på fotboll så ser ni till exempel så här alltid Champions League. Inför matcherna när man ser spelarna komma liksom ut från bussen så ser man framförallt spelare från Uruguay. Då har de liksom maten på sig liksom, de har med den.
Men det är inte så att man blir hög av den, det är ingen sån.
Nej, du blir inte hög, men du får det kan vara, du kan få en effekt som kaffe ungefär. Men och sen finns det en rad andra effekter som tydligen ska vara bra liksom.
Följer du fotboll?
Ja, absolut. Jag är fotbollsnörd.
Alltså i Sverige eller utomlands?
Överallt.
Okej, utomlands då?
Ja, totalt.
Nej, men vilket lag?
Alltså jag gillade ju Barcelona ett tag. Gillar de fortfarande, absolut. Liksom, men kanske inte lika såld längre.
Har du hört man kan byta religion?
Ja, jag kommer inte byta. Politik. Nej, precis. Okay, det gör man inte. Men annars är det Malmö FF som är mitt lag. Och som är liksom,
kan ni hjälpa mig fatta det där? Jag har aldrig förstått fotbollskultur eller sportkultur överhuvudtaget för den delen. Att säga, Jag är ett Barcelona-fan.
Men tänk dig tillbaka.
Men vänta, vänta. Det här är viktigt. Alltså, spelarna i Barcelona idag jämfört med 20 år sedan, det är ingen kvar.
Nej.
Vad är det i Barcelona som ni är så dragna till?
Det finns en kultur. Det är liksom, de kallar sig mer än en klubb. Det finns ju en tradition, en spelstil. En...
De har ju kvar spelstilen till exempel.
Har de verkligen det?
Ja. Ja.
Okej, så om du tittar på Barcelona idag jämfört med 30 år sedan, kan du se att de rör sig ungefär likadant?
Ja, så spelsystemet är samma. Så
man försöker värva tränare utifrån vilken spelstil du ska liksom klaffa in i.
Du tog det sämsta exemplet. Du hade kunnat ta vilket annat fotbollslag som helst. De har typ ingenting kvar från det som var förr, men just Barça har
de med Malmö FF.
Ja, det är, jag är inte så mycket allsvenskan.
Har Malmö FF en stil, en spelstil?
Ja, den har ju växlat, men det är klart att klubben är alltid större än spelarna, liksom, brukar man säga. Och det är någonting med att identifiera dig med ett lag, med... ofta så handlar det ändå om att du kommer kanske ifrån, eller du bor, eller hur?
Ja.
I den staden där de spelar. Så är det med mig rätt så mycket med Malmö. Fast om jag ska vara ärlig så, när jag var liten, kanske just eftersom mina föräldrar inte, liksom, inte är härifrån, så hade jag inte liksom med modersmjölken att jag var AIK eller Djurgården eller whatever. Så att brorsan valde Örgryte, han hade otur. Jag tror att det gick bra för Örgryte någon gång så här 1985 eller någonting. Så han sa, jag håller på Örgryte. Och jag tror att Malmö FF kom två år det året. Och brorsan och jag valde alltid liksom typ rivaliserande lag. Liksom. Så jag valde Malmö FF. Och,
när du var i Stockholm?
Jag var i Stockholm. Så att alla kids de höll på så här, Hammarby, Djurgården, AIK, kanske någon på Göteborg för att det gick bra för dem ett tag. I Champions League och så. Och jag var den enda som höll på Malmö FF. Så när jag väl flyttade till Malmö sen så var det liksom väldigt naturligt ändå att gå på matcher. Och,
Tiden så var det ju en stor rivalitet mellan IFK och Malmö. Kommer du ihåg det? 95.
Ja.
Hatar Malmö.
Var det så? Kommer du från Norrköping?
Ja,
okay.
Så jag gick med mina...
Jag tror det var ni som hatade Malmö. Malmö hade liksom inte, inte så mycket... oroa sig över för Norrköping.
Nej, så har det gått åt helvete.
But Ashkan, you know, tribalism, waging peaceful war, you know, it has all the imagery of like, you know, one tribe going like to war against another tribe. And
Jo, jag förstår den delen, men jag fattar inte hur folk kan känna en samhörighet med ett lag. Så du har någon person som typ, ja, men någon som har växt upp i Täby och bara, jag är inte rista. Fan, har
det
du med ett lag i
Italien? Det är lite konstigt. Det är, alltså när jag tränade min sons fotbollslag så försökte jag få kidsen och så här, men titta mig på Malmö. Titta mig på... Ja, men du vet, så här,
fan, vilken jobbig farsa.
Ja, jag var en skitjobbig farsa på det sättet. Men jag var så här, fan, vet, ni är födda i Malmö. Ni är liksom Malmö-hjärtat. Ja, jag är väldigt så här... Grejen är så här, när jag bodde fortfarande även i Botkyrka så jag tyckte väldigt mycket om mitt område, eller man ska säga, men jag identifierade mig inte helt som svensk. Du vet, allt det här klassiska, bla bla bla. När jag kom till Malmö så var det första gången som jag kände att jag behövde inte ha den sorgen över liksom identitetskrisen. För att jag kom inte från Malmö från början. Utan det var på något sätt som, här kan jag vara vem jag vill. Och Malmö var, tyckte jag, en väldigt inkluderande stad. Liksom.
Även mot stockholmare?
Alltså det var någonstans, det var just det också, att folk var inte så här, du är blatt, utan det var så här, stockholmare.
Exakt.
Du vet. Och det tyckte jag var ganska härligt. Också för att jag själv aldrig identifierat mig som typ specifikt, jag har inte behövt tänka att jag är stockholmare när jag bott i Stockholm. Men just att de tänkte först och främst stockholmare och inte så här blatte liksom. Men det var mycket med Malmö som jag tyckte var väldigt härligt, att det var någon slags nystart för mig. Men också då med klubben. Så när jag fick barn så var jag väldigt tydlig med det. Så här, med min son och min dotter. Att säga, okej, men ni... De kan ju ta ifrån en... Så här, men du är inte svensk. Men de kan ju aldrig säga att du är inte från Malmö. Framförallt om du är född där. De är födda i Malmö. Så det, är så här, det här är er stad. Det är ert lag. Så att jag har ju alltid tagit med dem. Och varit typ så här, hjärntvättat dem. Så här, Malmö FF, Malmö FF, Malmö FF. Så att,
okej, men om Sverige spelar mot... Argentina då?
Alltså ja, där tror jag ändå det kommer det här fotboll. Alltså dels har Argentina skapat så många fina spelare Så att jag nej, hjärtat brinner mer för Argentina.
Det och the art.
Och även Uruguay egentligen, alltså det är någonting med hur de, ja, det är någonting med ens uppväxt. Det där är svårt att få bort sen. Men också faktiskt att jag att man inte kunde identifiera sig med det svenska landslaget när jag växte upp, utan det var liksom, det var ingen som bara, i skolan då, som var som sagt blandad. Det var inte så här att folk liksom delade svenska landslagets framgångar med en. Det upplevde inte jag. Och framförallt så alltså det fanns ingen att identifiera sig med bland spelare. Det var först när Zlatan kom som jag kände så här,
Henrik Larsson då?
Nej, men Henrik Larsson liksom, Henrik var, det här blir konstigt, men han, det var någonting med hans så här, stil och hans stil och hans, det var egentligen Yxel Osmanowski och Zlatan som verkligen gick liksom en egen väg där man verkligen kände att, men även om han pratade inte som jag gör, men att jag kände att det här, han, ja, man kunde identifiera sig med
Henke
honom.
Henke var ju och är fortfarande väldigt svensk av sig.
Ja. Martin Dahlin, liksom, ja, ni förstår vad jag menar. Det
är ju... jag vet, tyst grabb, gör sitt jobb, gnäller inte.
Jag kommer ihåg när Iran spelade fotboll, då höll jag alltid på Iran och jag kunde inte förstå varför. Det var inte så att jag aktivt valde det, utan jag bara kände det i magen. Jag vet inte om det var för att när det blev...
Mot Sverige menar du?
Men de har, Sverige och Iran har bara spelat en gång och det var ganska nyligen. Det var någon vänskapsmatch. Ja,
va? Det. Var i Sverige?
Ja, exakt. Mm. Men annars, när det blir så här inkast, ni vet, eller hörna, och så är det en kameraman som är nära spelarna, så hör man deras jargong när de skriker till varandra. Och så hör jag att de pratar persiska. Mm. Så här, tänder det till någonting i mig.
Ja, bant.
Och så blev jag så här, titta, det där är jag, det är vi. Så här, kolla, vi är inte alls konstiga, vi spelar fotboll. Mm. Det var typ den känslan när jag var liten. Men också att de var alltid underdogs, för de sög. De förlorade hela tiden.
Är det Uruguay som vinner alltid sina hemmamatcher?
De är starka, alltså för att vara ett så litet land med 3 miljoner invånare så är det...
Va? Är det bara 3 miljoner?
Ja, det är bara 3 miljoner. Det är, alltså,
De har ju en helt sjuk tradition med Copa America. De har en tendens att vinna den. Och så finns en spelare, Diego Forlán. Det här är helt sjukt. Diego Forlán spelar Atletico Madrid och i Uruguays landslag såklart. Så han vann Copa America. Men vet du vad det sjuka är? Hans pappa har också vunnit Copa America. Mm. Hans farfar har också vunnit Copa America.
Shit. Och det sjukaste är att han spelade några år i Häcken sen.
Just det, det
eller något år, något halvår.
Just det. Det är det sjuka i sammanhanget. Men tänk pressen på hans son.
Fuck.
Alltså även om han kommer i en final för Landsson så är det ett misslyckande. Han måste vinna den också. Federico, det är väldigt svårt att hitta information om dig. Du är väldigt undercover. Fast du blir nominerad till Stora Journalistpriset. Du skriver helt fantastiska texter i Expressen som jag alltid läser och njuter av. Men du är lite så här Clark Kent.
Superman.
Du har till och med hans glasögon.
Ja,
faktiskt, just det. Jag försökte läsa
efter
också
det här så tar jag av mig det och liksom flyger ut. Nej, men jag, det här till exempel, det här är ju väldigt ovant för mig. Jag har varit med, kanske pratat om någon specifik händelse liksom. Jag tror att jag är en ganska kanske klassisk journalist. Jag tycker om att mina jobb tar plats, men det är inte, det är klart att jag älskar om folk hör av sig och tycker att wow, det här var bra. Och ibland också om de tycker det är dåligt. Det är ju det som är så lyx med mitt jobb. Eller hur? Alltså det är inte så många jobb där folk verkligen hör av sig och bara till och med på stan liksom, oh, jättebra jobbat eller fan vad dåligt. Liksom, att man får respons direkt.
Det var en ganska sjukt fenomen ändå.
Det är det verkligen. Alltså, du får ju en kick av det också. Så att det finns ju...
Testa men... polisyrket.
Jo, ja, men precis.
Nej. Men, hur menar du sjuk fenomen på vilket sätt?
Nej, men att de flesta yrken, du kan inte gå runt på stan och någon kommer bara tummen upp i ditt face.
Det är väldigt speciellt.
Det är väldigt weird.
Eller en sten kastad mot dig.
Ja, fast så.
Det är också lite weird. Ja, alltså, nu pratar jag om dem och jag pratar verkligen om de positiva, för det är inte så att vi bara får, det händer ju att du också får hot och så vidare, så att det är inte liksom bara. Men det jag försöker säga är att du kan ju bli väldigt hög på det, men Nej, men jag tycker bara att generellt så vill jag att jobben ska ta plats. Och det är de som är viktiga. Och jag märker att även när jag går på så här fester och nyårsfester och så här, så kan folk vara så här, vilket parti röstar du på egentligen? Och så gissar folk olika grejer beroende på vad jag skriver. Alltså även folk som jag känner någorlunda kan gissa helt olika saker. Liksom. Så
att, vad brukar du säga då?
Nyans.
Nyans.
Nyans, precis. Nej, men jag brukar inte svara.
Har du alltid varit journalist? Sen du blev yrkesverksam vuxen?
Nej, alltså jag blev egentligen, med tanke på idag, en hel del blir journalister väldigt unga. Jag blev journalist ungefär när jag var 25-26. Så att innan dess så jobbade jag med liksom allt. Jag jobbade ett tag som städare, som så här, handelsagent, representerade olika företag. Så att jag jobbade med väldigt olika saker.
En gång i tiden var du chefredaktör för tidningen Gringo.
Ja, ja.
Är det sant? Mm.
Fan, jag har starkt minne av det från ungdomen. Vad var Gringo?
Berätta, vad var Gringo och vad gjorde du?
Gringo var ju en... alltså det var ju en typ som en förortstidning lite. En urban liksom tidning och rätt så mycket för ungdomar. Den kom ju ut ett tag med Metro.
Just
när Metro fanns överallt, så att alla läste ju Metro på den tiden.
Jag läste den på bussen till skolan.
Ja, ja. Och sen hade man ett väldigt snyggt magasin också. Men jag tror Metro gjorde just att man nådde liksom överallt, och det blev ett fenomen som drev väldigt mycket med allt det här med liksom förorten och invandrare, och skrev också väldigt ofta med, liksom, man var tydlig med att skriva med någon slags förortssvenska. Och drev på ett sätt som provocerade också väldigt många. Alltså man drev med så här fördomar. Och,
när var det?
Alltså jag var ju chefredaktör 2008, okay. Två år ungefär där. Men jag gjorde ju om det här, så att jag tror inte jag gjorde det här framgångsrika. Det var ju innan min tid egentligen, som man, för grejen är så här, man gjorde det här några år, det var jätteframgångsrikt. Sen var det sagt att jag skulle ta över, och så konkar Gringos moderbolag Latife. För då hade Gringo, alltså det var nästan så här, ja, det är en story för sig, men man, det hade gått så bra så jag tror att man satsade för mycket på en massa grejer. Man hade ju en så här festival som man kallade Hoods Fred, och andra tidningar, hur som helst, konkade. Men, och så hade man gått ut med att jag ska bli chefredaktör. Och jag hade en bild som dessutom Malmöbo, att det här med så här, det här med Blatte och Svenne liksom, det funkade inte längre. Eller, ja, jag kände inte att det funkade. Jag tyckte det var passé.
Hur då? Alltså, vad funkade inte?
Det var inte roligt längre. Det var kaxigt och roligt ett tag, men sen måste man gå vidare. Och till exempel så var det här med att Gringo kunde ibland beskriva folk som Blatte och Svenne, fast de själva inte gjorde det. Och till och med citat, typ så här, ja men, förstår ni? Och det var inte alla som gillade det. Men för mig var det också att jag kände att jag ville ta ett steg bort från där det, att man gör etnicitet av allting. Jag ville liksom prata klass, jag ville, ja, också utifrån miljonprogrammen som var liksom mitt största intresse egentligen. Direkt när jag började jobba som journalist så tyckte jag att, alltså jag drog ju liksom till miljonprogrammen, kanske för att jag själv kommer därifrån, men så innan Gringo, när jag frilansade, så åkte jag till miljonprogrammen i Malmö och liksom gick runt i centrum och frågade folk, så här, vad tycker ni, vad borde jag skriva om? Och hittade en massa, folk, då började folk prata med en direkt. Liksom. På den tiden kanske det var mindre vanligt att journalister tog sig dit liksom på vardagen, om man säger så. Det var ju ofta det här när det brinner liksom. Men ja, så att jag ändrade det helt enkelt faktiskt.
Men det gick inte hem, eller?
Alltså det gick hem på det sättet att det var, jag tror att en hel del la märke till det och tyckte att det var ja men liksom, en del tyckte om det, men det var inte, det blev inte lika hypat. Ja, det blev absolut inte lika så här hypat som det var innan, för jag tror också att gringo när man, när man skämtade mycket om Blatt och Svenne. Och jag vet inte, alltså det gjorde ju, det var ju också någonting som väldigt många så här typ innerstadsvänner i Stockholm tyckte var roligt, tror jag faktiskt.
Men annars var det...
Ja, alltså det är lite, nu är det, låter det väldigt svart och vitt. Jag tror det här, alltså gringo hjälpte jättemånga från förorten in till exempel i mediebranschen och skapade liksom samtal som var jätteviktiga. Men till slut så tror jag att det var så här, de som i slutändan tyckte att det var roligt efter ett tag, det var mest sådana som inte var blattar typ.
Hur blev det för känslig eller?
Nej, men för min del var det mest att jag kände att vi måste komma vidare. Vi, okay. Alltså, så här, jag är inte bara Blatto eller Svenne. Det blir lite... Som sagt, sen var jag var ju också 26-27 år. Liksom. Jag var inte en tonåring längre.
Så att, man växer upp.
Ja, det kan ha varit det också. Liksom. Och som sagt, när jag säger det här, jag tycker ju att de som startade gringo, att det var modigt av dem. De gjorde någonting banbrytande. Det är bara det att jag kommer ihåg att när jag tog över gringo så hade jag redan tänkt att jag ska ändra det här tilltalet. Jag ska ändra. För min del såg jag det som mycket mer provokativt att liksom att inte göra de här förenklingarna, Blatte och Svenne. Liksom. För det var ju mediefolk som sa till mig, åh, vi kan ha jourhavande Blatte, jourhavande Svenne, och jag sa, nej men fuck that. Liksom. Samtidigt som vi ska använda humor, men vi på ett annat sätt liksom. Och jag var ju väldigt, och jag är intresserad av journalistik, så det var ju liksom det först och främst jag ville göra,
right.
Bara det att låt oss ta journalistiken till liksom miljonprogrammen, men inte hela tiden, inte utan att så här exotifiera. Så att ja, det var, vad var det?
Nej, men jag tror att det är en mognadsgrej. Jag kommer själv ihåg när man var yngre att jag tyckte det var kul, så vi blattar, vi tänker så här, och de är svenskar, de tänker så här. Det var roligt ett tag, sen kom man till en punkt där så här, vi har gjort det där.
Precis.
Och det var inte så, alltså, det var roligt, men det var generaliseringar, det var kul, men det stämmer ju inte alltid heller. Kan vi gå vidare nu från
det
här?
Men är det inte där att en del fortsätter på det spåret och generalisera? Identifiera vissa som svenska blattar och så vidare, och det är liksom en del passerat framförallt på vänsterkanten.
Jag hade kunnat ta den rollen, men det var det, jag ville verkligen inte hamna där. Jag ville inte vara den här blatteprofilen som åker runt och liksom föreläser om det eller så här, utan jag ville utgå ifrån journalistiken och förhoppningsvis engagera så många i miljonprogrammen.
Fan vad det där har exploderat idag. Nu kryllar det ju av blatteprofiler. Blatteentreprenören, blatte dit, blatte det där.
Det har nog alltid funnits, tror jag, men det är möjligt att det är lika mycket idag. Ja, eller mer kanske.
Jag är lite nyfiken. Har du upplevt mycket rasism när du växte upp? Eller hur är det idag jämfört med då?
Framförallt för mig så var det var just det här med att jag Botkyrka på den tiden när jag växte upp, det var ju mycket i ropet. Det var mycket prat om Botkyrka, så, och mycket om, alltså, ja, det var mycket negativt helt enkelt om kriminalitet och så. Och sen några viktiga år, tror jag, i mitt liv, det var ju liksom tonåren när det var mycket så här hårt snack om personer, om invandrare liksom. Så att jag identifierade mig absolut med det här liksom utanförskapet, om man säger så, eller att man fick höra saker om man åkte in till Stockholm och så här, du är från Botkyrka. Så att ja, jag har, alltså, och i den mån också i skolan det kunde hända så här att lärare, jag kommer ihåg vid något tillfälle en lärare som han delade upp oss i så här bra invandrare och dåliga invandrare. Jag vet inte om han var så här utarbetad eller vad det var, men jag minns att han så här blev arg någon gång, och så gick han och började så här, du, ja, men liksom just det här, han pekade verkligen ut så här. Jag minns inte vilket fack jag hamnade i, men det var lite såna grejer som jag inte började liksom outa allting som hände, men ja, jag upplever att det fanns att det fanns en form av, sen om det är rasism eller vad det är.
Men tycker du att det är bättre idag eller sämre? Eller?
Vilken bra fråga, en svår. Alltså jag tror framförallt, alltså det är svårt att säga faktiskt eftersom vilket perspektiv jag är idag. Eller hur? Idag är jag 42, etablerad i liksom mediebranschen. Så att jag vet inte om det är värre. I viss mån så kanske i och med att jag liksom jag stöter på det här hatet som man får liksom ha, i och med att jag är någorlunda offentlig, så händer det att folk så här skriver, bombar en liksom med mejl om, som utgår ifrån ens bakgrund. Det märks att de är väldigt arga för att jag skriver utifrån att jag liksom, vilket efternamn jag har. Liksom. Mm.
Ja, jag menade inte nödvändigtvis mot dig, men jag var nyfiken lite på hur du upplever Sverige idag.
Jag upplever framförallt att det finns, det handlar ju inte heller om att det finns liksom rasism som är sådär svart eller vitt, utan det finns så många former. Alltså exempelvis just att när jag kommer till en del områden där det är så uppdelat, så här, det är somalier och araber, och det kan vara enorma konflikter, och det kan finnas ett sätt att behandla varandra som är mycket tuffare än vad de flesta liksom majoritetssvenskar någonsin har kunnat liksom tänka sig. Och det finns också, alltså jag har också stött på ett hat mot majoritetssvenskar liksom. Alltså just att en del liksom uttrycker hat mot svennar liksom. Så att,
på vilket sätt?
Ja, men till exempel just att mot sina grannar, att man kan områden där man liksom helt enkelt beter sig väldigt illa mot sina grannar utifrån att man tycker att de representerar, ja, det är något svenskt, och att de att man attackerar dem just för att de är svenskar.
Aha, så vissa vill inte att svenskar ska vara där?
Uppenbarligen så finns det de som i alla fall använder det som en orsak att uttrycka liksom hat och våld.
Jag har ju läst de delarna i dina texter och det är modigt av dig att skriva så, men hur har du känt när du har skrivit det? Alltså, har du blivit chockad av det? Hur har responsen varit när texten varit ute?
Jo, men absolut. Alltså, jag visste såklart att det skulle vara kontroversiellt och att många skulle reagera, men...
Men förlåt, jag hänger inte med. Mustafa, hur menar du?
Kan du ge något exempel på vad du syftar på i texten? Ja.
Nej, men just det Federico beskriver. Alltså, jag läste hans texter om områden där man uttrycker ett visst förakt mot svenskar.
Aha,
okay. Det var det. Mm.
Jo, men också ofta att den ilskan som jag stött på, den är ju ofta från folk som liksom inte bor i utsatta områden. Det är från, jag menar, är man van, tror jag, att vara i utsatta områden, då vet man hur snacket går om att hur hårt det kan vara om alla folkgrupper, hur extremt många kan uttrycka sig. Samtidigt som det absolut också finns det här att många liksom har växt upp i en liksom kunskap om massa olika kulturer och så vidare. Men det finns också det här extrema. Och kritiken mot, när jag lyfter det här mot det extrema, det kommer ju ofta från folk som är med så här, ja, men som jag skulle kalla innerstads, liksom från Stockholms innerstad och den typen av människor liksom, som liksom tycker att jag sparkar neråt, och jag ser det mer som att vi måste bredda, vi måste förstå att det finns ju makt i en massa olika maktformer, eller hur? Det finns ju folk i utsatta områden som kanske är i en lägre position där, eftersom de är en minoritet eller eftersom, ja, en massa olika orsaker helt enkelt.
Talking about like how different groups can be really like racist or hard against each other, I think some people like it's like out of a Swedish context, even people who can say something that is racist, they are kind of like conscious of this as being sensitive or racist. But I remember when I was first when I came to Sweden, I was like with the living with Syrian asylum seekers and so on. Migrationsverket used to like basically allocate your flatmates, and the thing is like many of the Syrian guys were really, they didn't want black people to be allocated to their apartments. And I remember I talked to a guy one time and he was like, no, no, but this is not racism. They're just like, they are dirty people. And I tell him, yeah, but I mean, this, what you say and how you think, this is racist. And he was, no, this is not racism. It has nothing to do with racism. They are just dirty. So, for him, he didn't even like, you know what I mean? Mm. He didn't even like, this does not like, it's not something weird. This is not racist.
Ja, men menade inte han att, jag säger inte att det inte är rasistiskt, det är fett rasistiskt. Men menar inte han bokstavligen att jag bryr mig inte om hudfärgen per se, utan det är deras levnadssätt som är smutsigt.
Nej, det var hudfärgen.
Var det bokstavligen?
Det var hudfärgen.
Oavsett alltså, vilken så är det rasistiskt, jag alltså, är bara nyfiken.
Ja, alltså, det är hudfärgen. Okay. Alltså, jag växte upp, min familj hade jättenära afghanska vänner. Jättefin familj, sofistikerad familj. Sen fick jag höra några år senare av en av tjejerna i familjen, som vi var lika gamla, att hon hade en svart kompis under högstadiegymnasiet. Och hon brukade ibland komma hem till dem och sova över. Och varje gång när de gick upp på morgonen, då sprang hennes mamma, alltså den afghanska tjejens mamma, och bytte lakan och örngott direkt in i tvätten, alltså framför henne nästan. Och i hennes värld så hon menar precis som du, Omar, att vadå, de är ju svarta och de är lite smutsigare än alla andra. Hon var välkommen hem hos dem och sova där och äta med dem och sådär, men man såg lite ner på dem.
And in Egypt, and I think also like in many other Arab countries, interracial marriages, they are basically a taboo. Like it does not. Mm. And if you ask like a family why they don't want like their daughter or even their son to marry like a black person, they would just say it's not that it's racist or anything like that. They would just say no, it's not good. You know, the children will have dark skin. Mm. It's not nice. Mm. Mm.
Rätta mig om jag har fel, Federico, men min erfarenhet av förorter är att andra generationen som växer upp i områden, de blir kompisar, alltså med somalier, eritreaner, chilenare och så vidare. Mm. Och du vet, man kommer nära varandra, men det finns en sorg att föräldrarna har ibland en mer rasistisk ton mot ens vänner, och det vill man inte, man vet inte hur man ska approacha det här. Mm. Alltså, hur ska man prata om det här, att vad händer om jag blir kär i min kompis som är från Eritrea eller right. Somalia, för att man växer ju upp, man går i skolan, man går på dagis tillsammans, right. Men föräldrarna vill inte ha med dem att göra eller?
Jag tror att det här är ett, det säger så väldigt mycket, helt enkelt. Det är någonting som berör väldigt många och som vi sällan pratar om. Kanske också just av den här orsaken som du säger, att i många fall så handlar det kanske om ens föräldrar, och man vill liksom inte outa dem, man vill inte konfrontera.
Exakt. Men också, hur ska majoritetssamhället agera på det vi säger om våra föräldrar och våra nära kära i de här områdena? Mm. Så man håller det bara för sig själv. Jag tror att många tänker typ, fan, den generationen får dö ut.
Men jag tror, men det är ett allvarligt problem. Jag skrev en gång ett reportage om afrofobin i Malmö. Främst tror jag det var i Malmö, men hur som helst. Så det här vi pratar om, just hur det faktiskt kan liksom ta sig extrema former. Alltså våld, hur folk verkligen, där afrosvenskar beskrev just hur de utsätts för våld. Och de beskriver just att det är väldigt sällan som det är liksom svennar som right. utsätter oss för det här, utan det, utan liksom ren, både fysiskt men också liksom barn i skolan, vad de får höra, folk som, i ett fall var det en man som blev misshandlad väldigt grovt i Kruksbäcket, miljonprogram i Malmö. En svart man som gick dessutom med sin lilla son. Det här blir en jätte...
Jag läste om snackis. Det, jag minns det. Och, över en bro var de, va?
Precis, ja, de försökte kasta honom från den här bron. Och det hela började ju med att han, alltså de var ju på honom för att han är svart. Liksom. Och det här var ju såklart ett trauma. Men som också slutade med att hans fru, som jag tror är dansk, hon kände liksom att jag kan inte bo här. Så att hon flyttade ju till Danmark. Till slut så förstördes deras relation av den här händelsen. Så att det jag försöker säga bara att det här är ju verkligen ett enormt problem. Och att lyfta de här, så här olika maktrelationerna och olika former av hat och rasism och, kan vara så känsligt. Det är så många som inte vågar lyfta det, fast det egentligen är liksom, och ibland, du vet, när, ja, det är så viktigt att vi kan behandla de här ämnena för att vi ska kunna gå vidare som samhälle. Liksom.
Men när det gäller mixade relationer, det är också en till sak som är väldigt vanligt när det gäller religion. Enligt islam, en muslimsk kvinna kan gifta sig bara med en muslimsk man, men inte tvärtom. Män kan gifta sig med vem som helst egentligen, eller judar och kristna. Så det är ofta att det handlar inte bara that they don't get to have like non-marital relationships, but even like if a Muslim woman gets interested in a non-Muslim man, they cannot like get married.
Jo, men då går man till de här imamerna som gör en sån här kort äktenskap på 2 dagar.
Nej, det funkar inte. Det måste vara muslimer också.
Vad händer då? Vad händer liksom? Är det...
Det går inte. Det är också en del av... Det beror på hur konservativ eller extrem familjen är också. Så det är också en del av hederskulturen. Men familjen, like they don't acknowledge the marriage, but also that they can basically cut off relationship with a girl totally, or punish her in one way or the other, because like for many of them it's like unthinkable that their daughter would do something like that, and they see that's the responsibility, that it should not happen.
Mm. Och vi ska bara tillägga, enligt vissas tolkning av islam, enligt vissas tolkningar av islam, så kan det gå till på det viset.
According to the majority of the interpretations of islam, with all the like
det räcker med att en gör annorlunda, då blir det faktiskt vissas tolkning av religionen.
Det är inte så religioner. Det är inte så religioner funkar.
Jag ska bara spinna vidare på det du sa, Fredrik. Det är tvärtom. Det är också från där jag jobbar i Järva. Där är det ju många med somalisk bakgrund, och där är det ju en press åt andra hållet, att många unga kvinnliga somalier, de kan ju inte gifta sig med vem som helst, utan de ska ju gärna gifta sig inom sin egen klan. Och ett problem som uppstår nu är ju det faktum att många är ju så här gängkriminella. Att många tjejer har ju svårt att välja liksom, hur fan ska man vara tillsammans med.
Och fan, alla är väl inte gängkriminella?
Nej, men det är väldigt stor andel som är liksom kopplade till liksom kriminalitet. Och kommer man från en väldigt religiös familj där man inte får absolut ha någonting med det att göra, då kan det bli väldigt svårt. Och där är det många tjejer som börjar söka sig nu utanför Sverige. Mm. Vi hade några tjejer nu som flyttar utomlands och gifter sig med engelska somalier som bor i England. Så det finns ju det tvärtom också, att det finns en, jag vet inte om man kan kalla det för rasism, men att det är liksom också förväntan på en att man inte ska gifta sig utanför sin klan också.
Men det är mer klanmentalitet. Man håller sig inom gruppen.
Mm. Mm. Och så man blir diskriminerad, man blir trakasserad, kanske om man skulle träffa någon svensk.
Det är klart att reaktionen blir så.
Mm.
Det är en grej jag inte fattar, det är att jag är också uppvuxen i, det var inte utsatt område då, men Kista. Jag växte upp där. Och det var jätteuppenbart sen jag var liten att det kryllar av rasism. Men alltså nästan 99% av den rasismen, det var invandrargrupper mellan invandrargrupper. Mm. Jag har aldrig, vad jag kan minnas, varit med om en händelse där en svensk person, etnisk svensk person, explicit kommer och säger eller gör någonting rasistiskt.
We know better to hide it.
Ja. När det kommer, det är mycket mer implicit och bakom utan passiv-aggressiv på ett helt annat sätt. Okej, någon gång kanske man har sett något så här fyllo på tunnelbanan gå och slänga ur sig någonting, men det är inget man tar på allvar. Mm. Så den rasismen från svenskar mot alla andra, den kommer ju väldigt subtilt, passiv-aggressivt, det är inget explicit. Men alltså det du ser i din vardag och hör, det är ju mellan invandrargrupperna. Mm. Ändå riktades invandrarkulturen riktade sin ilska mot svenskarna. Att så här, de är rasister mot oss. De vill inte att vi ska vara här. Mm. Men jag förstod aldrig, så här, vad är det ni baserar det på? För majoriteten av era föräldrar har jobb. Ni går i skolan här. Lärarna säger inte massa dumma saker till er. Hälften av er har, mer än hälften av er har skitmånga bra betyg, bla bla. Så all rasism som syns och hörs, det är mellan invandrargrupper. Varför tror du att den riktades både där du växte upp och där jag växte upp mot majoritetssamhället?
Ja, men dels där jag växte upp i Botkyrka var det inte riktigt så faktiskt. Där var det, vi hade ju så här nynazister som även i skolan, alltså väldigt våldsamma nynazister liksom, och bråk mellan nynazister och så här, invandrare och jag minns att vi hade i Storvreten, som det heter, den här orten i Botkyrka där jag växte upp, där var det ju så här många, om vi ska generalisera, många svenskar, de var så här egentligen mer lågutbildade än många av invandrarna som bodde där, men de hade ju bättre ekonomiskt. Och bland dem, så det kunde vara radhusen och villorna och så vidare, men de kunde absolut uttrycka, sen om det var när de var fulla eller whatever liksom, men de kunde absolut uttrycka liksom rasism på ett väldigt tydligt liksom sätt. Men ja, sen fanns det här andra också. Och framförallt är det någonting som jag tycker jag har sett mycket när jag är ute och jobbar, liksom, att jag åker ut för att göra någon intervju, liksom, säga att det är en fritidsgård eller bara för att nämna något. Och så får man de här citaten som är helt sjuka liksom, som är så här, ja men om du tycker att ett visst parti är extremt så skulle du höra liksom vad de här personerna står och säger. Sen tror jag absolut att självklart, jag menar det är ju, eller självklart och självklart, men det är väl att man riktar det till de som man anser har makten liksom. Men det är väl också en orsak till att det är bra att liksom bredda den här diskussionen, för att i vissa områden så är det inte det här majoritetssamhället som har makten, utan det kanske är den här klanen eller den här, en majoritetsgrupp som är somalier eller araber eller vad det är.
I think one can be worried, like not if SD comes to power, but like when it comes to Muslims in Sweden, is if Syrianer come to power, then one can be worried.
Mm. Om syrier.
Like, syrianer.
Syrianer.
Jag dejtar,
men det är inte samma.
Syrier, de är araber.
Ja, du menar syrianer?
Syrianer, riktigt, ja. De är, många av dem är väldigt, väldigt...
De är kristna ju.
Hatet
De hatar muslimer, menar du, i Södertälje och så.
Okay. Jättestarkt. Mm.
Jag dejtade en syrian och vi var ute och reste och hon skämdes ju att hon var med mig. Det här var ju hemligt helt enkelt.
Bara för att du har muslimsk bakgrund.
Och sen fast du dansar så bra.
När vi skulle liksom checka in så säger hon: Hanif Ali! Heter du Ali efternamn? Nej! Och så bara, vad är grejen så här? Ja, men inte nog med att du egentligen är muslim, du heter Ali dessutom. Det här kommer aldrig gå. Och jag bara så här, fattar inte du det du säger nu? Det är fett rasistiskt. Jag vet att det är rasistiskt. Jag skiter i. Det är liksom, skäms inte ens
en gång. De är stolta över rasismen på något sätt.
Fast där måste jag säga också att alltså när jag... det var ju många syrianer och assyrier i Botkyrka när jag växte upp. Och på den tiden då var det verkligen så här att man kunde typ inte bli ihop med en assyrisk-syriansk tjej.
Nej.
Det var väldigt mycket kontroll och allt det här.
Var det kusinerna?
Det var verkligen, och det var så här, och de var ofta jättesöta tjejer liksom, och tjejer tyckte väl att syrianska och syriska killar var snygga och allting, men liksom killarna kunde ja, ja. Var tillsammans med typ svenska tjejer och så vidare. Mm. Men syrianska tjejer gjorde inte det. Och de, ja, de hade absolut ögonen på sig. Liksom. Det var kontroll och allting. Men det där skiftade ju. Jag vet, det kanske inte har gjort det när det gäller att vara tillsammans med en muslim. Jag vet inte. Men jag vet ju att det är jättemånga assyriska eller syrianska kvinnor som är tillsammans med, liksom, är gifta och har barn med män som, liksom, från en helt annan kultur. Helt
ja, så länge de är kristna så går det an.
Så kanske det är. Så kanske det är. Men att det har skett någon slags förändring och så att, som i alla fall, det är i alla fall en ljus glimt. Liksom.
Det är också nyanser där bland syrianer har jag lärt mig. Du har ju syrianer som är från Turkiet och sen så har du de som är från Syrien. De som är från Syrien, de är ju väldigt så här progressiva, det är inga konstigheter. Men de från Turkiet, det är fan hardcore.
Det är många från Irak.
Irak också, men Turkiet är värst, har jag fått erfara.
För mig är ett tecken hur man kan se så här, hur man går framåt i den här processen att, ja, men som du beskrev med syrianska kvinnor. Jag kan märka det på bröllop, afghanska bröllop. 9 av 10 afghanska bröllop så serveras det inte alkohol. Jag skulle till och med säga 10 av 10. Det finns ingen bar. Du kan inte gå och beställa alkohol.
Men opium.
Du behöver inte alkohol.
Nej, inte. Men det finns alkohol bakom kulisserna. Och alla på bröllopet vet om det här.
Jaså.
Alla kan när som helst gå och hämta en alkohol.
En alkohol?
Ja, men alkohol, alltså glas.
One unit.
En alkohol, tack.
Men okay,
it's gradual process.
Ja, men man vill inte visa det. Nej, för att det är respektlöst mot de äldre och de som... ja. Men de är med på att så länge du hämtar alkoholen, du kan till och med dricka det framför mig. Men inte så att jag ser att du har hämtat det. Det är någon sån här konstig spel.
Wait, did they go and like drink in the toilets or what happens?
Nej, jag sa ju de kommer ut med det, så att ha det på mat, inte öl kanske. Alltså, okay. Alkoholen är blandat med Coca-Cola så att det ser ut som att det är en cola, fast man vet att det är alkohol.
Alltså på riktigt, Mustafa, är inte afghanska kulturen det mest fucked up av någonsin?
På riktigt.
Den är lite... Alltså alla vet om det.
Jag
men
vet.
Man låtsas. Det är samma sak, var det inte så här att det är så här ung, alltså män som har fruar kan träffa unga killar och de har typ sex, men att det anses inte vara homosexualitet. Alla vet om det, men man låtsas vänta, inte om
är
det.
Är det som är problemet? Att det inte får anses homosexualitet?
Ja, att de inte får vara bögar.
Inte att de har sex med minderåriga.
Inte nog med att de är minderåriga, inte nog med att de är killar, men det är att de skulle vara homosexuella.
Okej.
Det var ju någon Magda gjorde någon reportage.
Ja, man har, i vissa delar av landet, stora delar av landet, så tycker man att
but it's enough with one person has a different interpretation of homosexuality.
Alltså, Mustafa, jag måste säga, jag beundrar dig. Det kan inte vara lätt att försvara din kultur.
Det är inte lätt.
Hello, one alcohol, please.
Hello. Ja, men det är klart det gör ont.
One alcohol, one boy.
Det är klart.
Men this is not homosexual. I'm married.
I'm married.
Det är klart att det gör ont i mig när jag är på de här bröllopen och ser hur retarded det är. Men jag försöker ändå glädjas åt att okay,
det är god mat.
Men så här, okej, okay, så man har ändå kommit så pass långt att...
Fast det är inte så överallt. Alltså, det är liksom skenheligt och alla kulturer har skenhelighet.
Ja, det är ryggradslöst, men det är anpassningsbart hela tiden.
Men vad är det sjukt?
Men du ser det positiva som just att det finns en...
Jag försöker se det positiva. Alltså jag försöker säga, okej, okay, så alla är med på att man får dricka alkohol, men man får gömma det. Det är ändå ett steg mot att i framtiden kommer vara en öppen bar.
Ja.
Så... Okej, vi får ta ett steg i taget.
Det är ett fint sätt att se på det.
Ja, jag försöker.
But this, this is given.
But this is actually interesting. Like in many cultures and many countries here in Europe, like the second generation can become more conservative than their parents. Do you think this is happening with the Afghani community or not really?
Det beror på vilken klass de kommer ifrån. Oftast medelklassen, nej, jag skulle säga att de är mer sekulära av sig och mer moderna av sig, absolut. Mm. Men även alltså, ensamkommande som kommer hit, de blir ju inte radikaliserade, tvärtom. De tar till sig det moderna, inte i början, men det tar lite tid.
Okay.
Mm. Så jag tror att just afghaner som flyr Afghanistan för att komma till Sverige, de har verkligen flytt talibanernas förtryck. Mm. De vill att det ska vara mer sekulärt. Sen ja, de har viss hedersförtryck och skit och sånt där, men det är, ja, tyvärr följer det med.
En intressant grej, det här valet har inte handlat någonting om ensamkommande eller afghaner någonting.
Nej, men de utgör inte samma problem som de gjorde i början. För det är en fas, det är ett fönster i början där det blir för mycket frihet för dem och för lite ansvar. Men sen växer de ur det. De
är still coming, ensamkommande från afghaner.
Nej, inte i samma utsträckning vad jag vet.
Mm. Nej, och sen hade vi pandemin liksom, där ingen kom in överhuvudtaget. Nej. Så att, nej, verkligen, det har inte varit någon diskussion.
Mm. Jag tror... Men ja, andra problem.
Det är skönt.
Federico, det är ju ett bekymmer det här med
alltså
att
skönt att det är diskussionen inte.
Ja,
det
jag fattar.
Det här med att du är väldigt framstående journalist, du har blivit nominerad till olika pris, men ser du ett problem att dina artiklar inte finns tillgängliga för alla?
Jaha, att de är låsta med nu.
Ja, de är så. Det finns ju, det går inte att läsa dem.
Han måste få betalt.
Ja, men jag tänker på alla i förorten som inte har den ekonomin.
Mm-hmm.
Som man vill att de ska ta del av det fina journalistiska.
Men de bor ju där. De behöver inte läsa tidningen för att se vad som händer.
jo, men alltså det är klart att förhoppningsvis så läser de. Ja, det viktigaste är att man läser någonting. Liksom. Lokala. Jag är jättemycket för lokal journalistik och just att miljonprogrammen behöver mer journalistik, inte mindre. Liksom. Att man behöver journalistik i vardagen. Så att också så att man inte uppfattar det här att de kommer bara hit när det brinner. Liksom. Men annars, ja, det är klart att jag skulle vilja att det var öppet för alla. Men ja, som du säger, det kostar. Journalistik kostar. Och det jag gör är verkligen så här, vi åker ju ut och är på platser ibland en längre tid för att verkligen fördjupa oss. Och det är ju liksom, sånt kostar. Så alltså, vill man bara ha gratis journalistik, då skulle vi göra allt ifrån kontoret. Liksom. Och det är ju inte det som jag gillar. Det är inte det som...
Det låter ju på det som om du skulle vara någon krigsreporter i förorten. Det är inte så långt, det är bara att ta tunnelbanan.
Nej, jag menar inte... Nej, fast faktum är att... Jag menar mer att jag kan åka till Kiruna.
Ah, okay.
Så nu menar jag är ju inte bara journalistik i förorten. Men sen om det är Kiruna eller om det är Moldavien eller om det är Ukraina eller whatever. Men vi gör journalistik på plats. Och en del journalistik idag, det görs ju mest från som sagt från kontoret och från redaktionen. Och kan man tycka vad man vill om. Men att åka till platsen, att vara där, att lägga ner tid, oavsett egentligen också om det bara är runt hörnet. Men idag så det kostar pengar helt enkelt.
Mm. När jag läser rubrikerna på texterna som du har skrivit. Nu har du ju skrivit jättemånga texter såklart. Men till exempel, avslöjandet visar hur parallella samhällen hotar demokratin. Eller klanpolitiken röstades hela vägen till riksdagen. Hatpredikanten enade stora delar av Malmö. Och jag tänker, kategorin av problem som du berör med din journalistik, har det någonsin lett till att du får skit från människor med utländsk härkomst som känner att du försöker exponera invandrarna eller att du skapar motsättningar mot invandrarna för att du belyser de här problemen?
Ja.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dira bilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakieter bjudande, Heltenkelt. Les i beskrivning for avsnitt, der det finns information for at bli medlem på klubbsista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.